Det finns förmodligen ingen i den lilla orten utanför Falun som skulle kunna tro att något så fruktansvärt skulle kunna hända. Att någonting taget ur vardagen förvandlas till ett brutalt mord. Du lyssnar på en podcast av Svenska mordhistorier. Vi tar upp mordgåtor som glömts bort och några av världens mest uppmärksammade mordfall. Det här är mitten av 70-talet och vi befinner oss som sagt i en liten by utanför Falun. Här finns endast några få hus och gårdar som förgyller den natursköna atmosfären. När man bor så där utanför offentligheten, eller vad många andra kallar för civilisationen, så är det oftast så att alla lär känna alla. Någon börjar prata om vad man handlar på lanthandeln. Vissa delar med sig av sina kunskaper, hjälper varandra och finns bara där. Det är förmodligen inte en jättestor skillnad jämfört med vårt samhälle. Idag brukar man säga att alla känner alla nästan vart man än kommer. I den här lilla byn utanför Falun bor bland annat familjen Lagerström, som egentligen heter någonting annat. Det ansågs vara en fin familj som skötte allt man kunde sköta här i livet. Utåt sett så verkade det nästan som att det levde i en harmoni av glädje och kärlek. Problemen, som vi alla har, fanns inte där, inte på utsidan. Men när alla känner alla så dröjer det inte oftast lång tid innan grannar och vänner börjar förstå att någonting kanske inte står helt rätt till. Leif, som den 18-årige sonen heter, hade inte skött sitt liv efter samhällets regler. Han hade börjat bruka droger och misskött sina alkoholvanor, någonting som så många andra ungdomar gjorde under den här tiden. De andra i familjen var skärrade när deras finputsade fasad av lycka sakta men säkert började bli allt mer genomskinlig. Snart upptäckte man att Leif även snattat ur andra personers kläder på skolan. Och det visste alla till slut. I grannbyn bodde även en äldre herre där Leif deltagit vid ett rån mot honom. Snacket gick mellan gårdarna. Ja, någonting har kärvat till sig med den där unge mannens uppfostran. Det är en sak som är säker, kunde man säga. Och undra hur det ska gå med den där yngste sonen då han kommer upp i tonåren. Frågorna var många, men inte kunde man tro att det där besväret skulle förvandlas till ren ondska med döden som utgång. Några kilometer ifrån byn och några hundra meter ifrån familjens hus låg vid tidpunkten en gammal kvarnbyggnad. Den var för länge sedan ur bruk, men kvarnstenarna fanns kvar trots att byggnaden mer eller mindre var fallfärdig. I kvarnen möttes hemlösa, nattvandrare, A-lagare och knarkare. De hade gjort kvarnen till ett slags tillhåll. Hit kom även ungdomar på drift. De hade vilda fester där de knarkade, söp och älskade med varandra. Här slogs man också och gjorde upp vem som var starkast bäst och kanske vem som kunde svepa mest öl. Vad som tog alla dessa människor hit var förmodligen för att en pusselbit någon gång under livet hamnat fel. Det var ofta ungdomar som saknade sina båda föräldrar eller hade föräldrar som själva missbrukade. Därav var det inte särskilt väntat att Leif skulle välja vägen till kvarnbyggnaden. Och allt eftersom hans missbruk eskalerade så drog han sig oftare hit. Ibland stannade han till och med över natten, trots att det bara var några hundra meter hem. Förmodligen var det för att slippa den där diskussionen. Kanske ville han bort från allt tjat och bara vara med de andra. Senare var han knappt hemma alls. Han började sluta komma hem, trots att han inte var påverkad. Han valde kvarnen och missbruket före allt. Familjen bestod av pappa Anders, mamma Jenny och brorsan Pelle. Och de alla fick uppleva Leifs bravader. Men den som tog mest illa vid sig, kanske inte oväntat, var pappa Anders. Ja, till en början var det bara tillsägelser. Men allt eftersom tiden gick så förvandlades dessa tillsägelser till någonting annat. Någonting konstigt. Han ville hela tiden ha kontroll på Leif. Ja, även om han egentligen visste vad han höll till så var hans kontrollbehov nästintill sjukligt. Hans strävan var hela tiden att försöka hålla Leif borta ifrån kamraterna, öl, knark och sprit. Men Leif blev allt annat än rädd för faderns tillsägelser. Han blev bara mer och mer trotsig. Någonting som ifrån en början bara var ilska skulle växa till hat en fredagskväll i oktober 1972. Precis som man gjorde då så arbetar vi idag veckorna ut. Man längtar till den där fredagen och kanske till och med till den där torsdagen så att man vet att nu är det bara en dag kvar tills vi når helgledigheten. Den här fredagskvällen började ungefär så. Arbetsveckan var över och det var dags att varva ner inför en hemmakväll. Runt 18-tiden slår man på tvn. TVn skulle senare komma att ha betydelse för tidsschemat under händelseförloppet den här kvällen. Men innan lördagen nått sitt ljus skulle familjen Lagerström ha gått i kras. Någonting som ingen utanför skulle märka. Någonting som påbörjades runt 17-tiden. Då säger mamma, nu går Leif ut. Det är väl inte för underligt, tänker du. Men för familjen som så fint hade planerat sin hemmakväll var det inte bra att Leif nu bara gick. Jaså, säger pappa. Sen var det ingenting mer med det. Eller ja, inte för stunden i alla fall. Leifs beteende hade inte varit acceptabelt under veckan. Redan på onsdagen hade han flytt hemmet. När mamman då frågade vad han tänkte ta vägen svarade han, jag vet inte. Han kom först hem dagen efter, på torsdagen klockan 6 på morgonen. När han stiger innanför dörren känner man en stark doft av sprit och dessutom var han drogpåverkad. När Leif inte missbrukade eller flydde hemifrån så arbetade han som alla andra människor. Han var dessutom rädd om sitt jobb. Han ville absolut inte mista den enda inkomstkälla han hade. Då skulle det omedelbart ta slut. Allt det goda. Men han fick en gång en varning. En varning som hans far lyckats rätta till. Pappas oro för Leif hade växt något oerhört. Och när veckan når sitt slut så önskar han bara lite lugn och ro. Han vill inte sitta hemma och undra över vad Leif egentligen håller på med. Oron hade redan börjat nå hjärtat på pappa i augusti. Då besökte han läkaren i Falun för att undersöka hans stressade hjärta. Men som tur var ingenting fel. Oron skulle dock inte släppa. Anders åt med familjen middag på fredagskvällen för att sedan ta en sväng ner till sjön där han tvättade bilen. Runt klockan 18 kommer pappa Anders hem igen. Han kommer hem till sin fru och den yngre sonen. Anders hade alltså inte brytt sig om vad Leif gjorde ikväll. Han ville kanske bara skaka av sig det hela och ha en trevlig fredagkväll för en gångs skull. Vid 21-tiden grillade de korv. Det var en fin afton, utan bråk och skrik. Anders, som absolut inte var någon missbrukare, tog sig 2 5 centiliter snapsar. Någonting som han gjorde i smyg. Aldrig visade han barnen att han brukade starkt. Runt 22-tiden bestämmer de sig för att lägga sig till sängs. Pelle går in till sitt rum och mamma Jenny går till sovalkoven in till köket för att vila huvudet lite. TVn var fortfarande påslagen och Anders har ännu inte blivit trött nog för att lägga sig för dagen. Vad som visades på den tjocka glasrutan hade han svårt att lägga märke till. Det är någonting som han inte kan släppa ikväll. Någonting gnager honom i huvudet. Men han väljer att ändå sitta kvar. Han ser på alla de tv-program det bjöds på denna kväll. Bland annat så skulle tv-tittandet avslutas med ett program om en motorcykelkille. Egentligen var det en långfilm som tog slut cirka 00:30. Känner ni igen det där? Ni vet när man kan sitta uppe sent och ensam. Helt plötsligt blir alla de annars tråkiga programmen lite mer intressanta. Fast mestadels är det nog för att det inte finns någonting annat att titta på. När tvn släcks så är det knäpptyst i huset. Det lyser inte i Pelles rum och mamma sover nog också. Anders bestämmer sig för att ta en promenad för en nypa frisk luft. Då kunde han ju passa på att kolla så att bilen var låst och man såg Leif. Med sig tar han en ficklampa för att sedan gå ut i oktobernatten. Hos polisen i Falun arbetade denna natt en ung polisassistent. Hans andra kollegor patrullerade i kommunen i en av radiobilarna. Kvällen och natten var inte ett jättejobb för poliserna. Inte innan de får in ett utrop på polisradion. En svår trafikolycka har inträffat i utkanten av Falun. Helt plötsligt hade poliserna fullt upp fram till klockan strax före 04. Då hör vakthavande befäl av sig igen. Inhåll er genast på stationen. Ett våldsbrott har förövats. Det måste ges högsta företräde. Så snabbt de kunde körde poliserna tillbaka till stationen. Det gick fort och det var där efter några minuter. Väl där inne får de höra om vad som inträffat. Så här sa han. Klockan 03:44 ringde en man och uppgav att han slagit ihjäl en person. Möjligen sa han att det var hans son. Mannen föreföll dock helt lugn och avspänd, berättade det vakthavande befälet och fortsatte. Jag har motringt på det nummer mannen uppgav och där fanns en kvinna, mannens hustru, som bekräftade att han talade sant. Nu står han vid länsvägen och vill bli hämtad och dit omedelbart. Okej, ta hand om mannen och kontrollera själva om han talar sanning. Det vill säga kontrollera om det finns ett lik som man säger. Ambulans kommer. Jo, förresten, fortsatte polisbefälet. Kvinnan jag talade med i telefon sa att det var deras son som var död. Hon sa att hon väntat sig det här, att far och son inte dragit jämnt på länge. Åk nu. Poliserna fick en adress och satte genast kurs mot fadern. Efter några minuter kommer det fram. Det är kolsvart och vid vägens kant står en mansperson. Polisens röda baklyktor lyser upp natten när de bromsar in. Mannen närmar sig polisbilen som nu står intill en busshållplats och säger: ja, det är mig ni söker. Vad är det som hänt? Undrade den ena av poliserna. Jag tror att jag slagit ihjäl min pojk. Grabben ligger där inne. Jag tror han är död. Mannen den nyss träffat var Anders, Leifs far. Och nu befarar man att det är han själv som tagit livet av Leif, sin egen son. Han pekar mot en gammal byggnad som ligger bredvid vägen en bit in. Man kan skymta den gamla kvarnbyggnaden. Där inne ligger han, säger fadern. De båda polismännen tar saken i egna händer och börjar gå mot den gamla kvarnbyggnaden. Fadern följer med för att visa vart Leif nu ligger död. Nå, vart är han då? Frågar den ena polisen. Där nere. Han föll nog igenom, mumlade han och pekar mot ett stort hål i golvet. Det är någon typ av källare. För det är en trapp som leder dit ner. Den gamla ficklampan som inte lyser upp allt för mycket i kvarnen följer polisens steg mot trappan. Han tar två kliv neråt mot hålet. Men när ljuset ifrån lampan landar några meter ner så hajar han till. Det han får se är en fruktansvärd syn. Man finner en tillvriden kropp som badar i sitt egna blod. Mannen det hittat är Leif, 18 år. Det här var ingenting för vanliga poliser. Det här skulle kriminalpolisen och bårhuset få ta hand om. Här behövs ingen ambulans. Ja, man konstaterade vid första syn att Leifs liv tagit slut. Det fanns omöjligt någon chans till återupplivning. Helt plötsligt hade den lugna kvällen och natten förvandlats till mer än bara en trafikolycka. Då Anders gick ut för att se om bilen var låst så hade han även hittat Leif. Var det för att han planerat sitt dåd? Eller var det bara en konflikt som brusade upp? Nu påbörjades kartläggningen av Anders och Leifs liv. Och kvarnbyggnaden blev avspärrad för att tekniker klockan 05.45 når platsen och börjar brottsplatsundersökningen som kommer att pågå till klockan 15 dagen därpå. Efter konstaterandet om att Leif nu ligger död i kvarnbyggnaden tar man in fadern till förhör. Kort därefter anhålls han för mordet på sin 18-årige son. Klockan hade hunnit bli 05.10 och byn skulle snart vakna till liv. Men ingen hade hört eller misstänkt det som inträffat. Kvarnen blev under dagen nästintill en turistattraktion. Människor som nått som nyheten samlade sig utanför för att få en glimt av vad som möjligen hänt där inne. Till kvarnen kom polisen med hund för att försöka leta reda på mordvapnet. Man letade också efter bindande bevis och spår som ändå talade sitt tydliga språk. Det var ännu mörkt ute när kriminalarna började sin dammsugning. Det var halvmulet och nästintill vindstilla, 6 grader varmt. Som sagt låg Leifs kropp i källaren på kvarnbyggnaden. Byggnaden var gjord i timmer och 2 våningar stor. Där inne var det kallt och unket. Golvet var av betong. Så någon vidare bra sovplats kan det då inte varit. Vid golvets nordvästra hörn fann man en trapp som ledde ner till källarplanet. Trappan var gjord i trä med 16 steg beslagna med räfflade så kallade tröskeljärn. Nummer 13 och nummer 14 av trappstegen var sönderslagna och totalt demolerade. Förmodligen har personerna som vistats i kvarnen mestadels hållit till där nere, för det var där oordningen syntes. Flera 100 ölburkar, spritflaskor, plastpåsar och annat bråte syntes till. Inredningen och delar av byggnaden var sönderslagna där nere, och precis nedanför trappan låg Leif. Vilket polisen som kom först till platsen kunde se i ljuset av sin ficklampa då han tog 2 steg ner. Han låg framstupa på mage och med höger arm under kroppen och med högra handen framstickande till vänster om kroppen. Den vänstra armen var böjd i armbågsleden med handen framåt och armen tätt efter kroppen. Vänster underarm vilade på höger underarm. Båda händerna var jämnt nedsölade med ett jämnt lager blod. I den högra lät knutna handen och mellan fingrarna fanns hårstrån. Benen var korslagda nedanför knäna med det vänstra benet över det högra. Man kunde konstatera att Leif hade extrema skador på sin kropp. Speciellt i huvudet varifrån mycket blod hade passerat. Kring buken var kroppen fortfarande varm när de kom. Men i för övrigt hade likstelheten börjat inträda i vissa kroppspartier. Den unge mannen var klädd i bland annat en täckjacka som var avdragen ifrån ryggen medan den högra armen fortfarande var på. Jackan låg till större delen dold under kroppen. Tröjan under jackan var på ryggsidan uppskjuten mot halsen och täckte endast högra skuldrans övre del. Jerseytröjan närmast kroppen var uppdragen i midjan och blottade kroppen från byxlinjen och 20 cm uppåt. Tröjans vänstra underarmsinsida var indränkt i blod, genomdränkt från armbågen och framåt. På ärmens baksida kunde man se en stämplad besudling, förmodligen ett avtryck av en sko. Byxorna var i fint skick, men vänster byxben helt neddraget och det högra uppdraget till cirka 20 cm över fotknölen. På byxorna fanns rikligt med skräp och fragment av den typ som fanns på källargolvet. Högra byxbenet var täckt av blod och hårstrån. De nakna delarna på kroppen var indränkta i mycket blod. Huvudet och håret var rödfärgat, likaså sidorna samt nacke och rygg. Man kommer fram till att minst 4 jack har trängt igenom huvudet utbrända som solfjädersformar. Utifrån platsen där Leif låg fanns det blodstänk cirka 2 meter ifrån centerdelen. Stänket var tydligt markant. Jämsides med den tekniska undersökningen pågick på polisstationen i Falun förhören med Leifs pappa. Det stod snart klart att han bara hade en mycket diffus minnesbild av vad som hänt och hans minne klarnade aldrig trots upprepande förhör. Inte heller väckte en vallning på platsen några minnesdetaljer till liv och minnesförlusten var lika också de dagar han stod i rätten. Mannen kunde omöjligen minnas några detaljer. För polisen berättade han att han gått ut på fredagnatten sedan tv-filmen var slut och klockan hade då varit 1:15. Mellan hemmet och kvarnen är det ganska exakt 500 meter och det tar cirka 7 minuter att avverka sträckan till fots i normal gångtakt. Jag gick förbi kvarnen och såg att det bland annat låg några tomma plastkassar där utanför. Kvarnen har varit ett tillhåll för öldrickande ungdomar och jag tror att också Leif låg över i kvarnen några nätter. Plötsligt hade mannen sedan fått en ingivelse att titta in i kvarnen. En av anledningarna till den nattliga promenaden var som nämnts just oron över vad sonen kunde hålla till och vad han gjorde. Det blev bara så att jag tittade in i kvarnen, uppgav han vid förhören. Kanske väntade jag mig att finna Leif där. Han hade först gått fram till den öppning som utgjorde kvarnens dörr. Först hade han inte tänkt gå in. Han skulle bara titta in som hastigast. Genom att belysningen ifrån en gatulampa trängde in genom dörröppningen kunde han ganska klart urskilja vad som fanns rakt fram inne i kvarnen. Där inne, där omedelbart till höger om dörröppningen, stod Leif, liksom tryckt mot väggen. Någon annan person vare sig syntes eller hördes. Fadern fick den uppfattningen att sonen var påverkad. Nu går vi hem, för klockan är mycket, föreslog han. Leif satte sig emot uppmaningen. Fadern gick nu in i kvarnen och upprepade sin maning i en skarpare ton. Stick, gubbjävel, svarade Leif. Han var på mig och ville liksom bli kvitt mig, berättade fadern för polisen. Sinnet rann på honom. Efter andra eller tredje tillsägelsen om att man skulle gå hem tillsammans tog han tag i Leifs arm. Jag blev väl ilsken och det är möjligt att jag föste Leif framför mig. Om jag slog honom vet jag inte. Jag tyckte att han föll ner genom öppningen som led till trappan. Troligen sprang jag sedan själv ner för trappan. Jag har en vag minnesbild av att vi slogs. Minns dock ingenting riktigt säkert. Minns bara att någonting hemskt hände. Jag bara slog och slog. Här suddas minnet ut. När jag åter kom ut i ljuset började jag förstå. Jag gick och halvsprang mot hemmet. Jag ville bort från kvarnen och från det förfärliga som hänt. Bort, bort. Efter någon minut stod han hemma på gården. Han kände hur händerna klibbade och han såg att han var nedblodad. På gården stod en hink med vatten. Där sköljde han av sig blodet. Därefter gick han in. I hemmet låg hustrun och sov. Hon, liksom 12-åringen i andra rummet, var helt ovetande om vad som hänt och hände. Hustrun vaknade av att någon dunkade i hallen. Det var maken som tog av sig sina skor. Eller var det Leif som kom hem? Nej, det var väl allt för tidigt. Hon tittade på klockan och såg att den var 3:05. Det måste vara maken som dunkade i hallen. Jo, mycket riktigt. Efter en stund kom han in i hennes sovalkov. Han satte sig på en stol bredvid hennes säng. Det var tänt i hallen, men inte i sovrummet. Och hon såg inte riktigt hur mannen såg ut. Mannen sa ingenting och inte hon heller. Han bara satt där tyst vid hennes säng. Men efter en kort stund började han gråta. Det har hänt något förfärligt, stammade han. Det har hänt något hemskt som gör att du och lillpojken ska bli ensamma ett tag. Men jag har pengar så nog ska ni klara er ekonomiskt. Han berättade hur han efter tv-programmets slut gått ut för att leta efter Leif. Hur han gått ner till kvarnen och hur han träffat sin son. Jag sa du är ute och snokar, sa han till mig, berättade mannen, snyftande för sin hustru. Som nu förfärad stigit upp. Mannen sa också att Leif ramlat ner och gjort sig illa på någon vass grej. Jag vet inte om jag slagit ihjäl honom, men troligtvis, fortsatte han sin hemska berättelse. Hustrun undrade om hon skulle gå till kvarnen och se hur det var med Leif. Nej, gör inte det. Mannen började klä på sig och hustrun förstod att han tänkte gå ut på nytt. Hon frågade om hon skulle följa med honom och fick svaret att hon kunde göra som hon ville. Då hon såg hur förtvivlad maken var beslöt hon sig för att följa med honom ut. Hon vågade inte lämna honom ensam. De två gjorde sällskap ner till kvarnen. Vid ett litet hål i golvet just när man kommer in i kvarnen satte sig de två på huk och tittade ner i våningen inunder. Maken lyste med ficklampan och i skenet såg nu också hustrun hur deras son låg där nere på betonggolvet badande i sitt eget blod. Hon blev som förstummad och vände sig bort, ville kräkas. Benen bar henne inte. Men hon tog sig samman och bad maken lysa än en gång för att se om de kunde upptäcka något livstecken hos Leif. Men han låg helt orörlig. Modern skakade hela kroppen och kunde inte förmå sig att gå ner i källaren för att ta en närmare titt efter hur det stod till med sonen. Högst 5 minuter stannade makarna vid kvarnen. Sedan gick de hem igen. De talade något om hur besvärlig Leif varit, men också om hans goda sidor, hur snäll han alltid varit mot sin lillebror. Det blir sämst för honom nu, sa mannen. Barnen kommer att reta honom och säga att hans pappa är en mördare. När de kommit hem igen satte sig mannen på verandan och grät. Makarna kom överens om att ringa till polisen och tala om vad som hänt. Men först skulle mannen tvätta sig, byta kläder och raka sig. Jag ska inte smita undan. Nog ska jag stå för vad jag gjort, fast jag inte rör för det, sa han till hustrun. När han bytt om och gjort sig ren ringde han polisen. Hustrun befann sig under tiden ute på gården. Hon fann det olidligt att vara inne. Hon tyckte att det kändes som hon skulle kvävas. Hon måste hela tiden ha frisk luft. När han ringt polisen kom han ut till henne på gården och gav henne pengar, ett checkhäfte samt nycklarna till bilen och till garaget. Innan jag åker skulle jag också gärna ha velat ha en kram av lillpojken, sa han till hustrun och gick sedan in i huset och väckte minstingen. Jag vill säga adjö, sa han till 12-åringen. Du ser inte pappa på ett tag, för pappa ska åka bort. Pojken började gråta och undrade vad som stod på. Fadern berättade då att han varit i slagsmål med Leif och att denne var död. Den lille grät ohejdat men somnade efter en stund. Mannen gick mot landsvägen till sitt möte med polisen. Ett omfattande tekniskt arbete lades ner i fallet och ett intimt samarbete etablerades mellan olika vetenskapsgrenar för att rekonstruera vad som skett. Här, liksom i många andra rättsfall, fick detta samarbete en utomordentligt stor betydelse. Undersökningen av det hårstrån som den döda ynglingen hade i handen och som i övrigt påträffades vore värt ett eget kapitel. Med 100% säkerhet identifierade hårexperterna de olika strånas ursprung och det lät sig inte för en sekund luras av det helt främmande hårstrån som lagts med för att ytterligare skärpa undersökningen. Mannens, eller faderns, kläder undersöktes också mycket noga. Täckjackan, byxorna, stövlarna, skjortan och toppluvan hade blodstänk och sådana fanns också på skjortans egna kragsnibb. Hårstrån på toppluvan tillvaratogs och undersöktes. teknikernas undersökning heter det bland annat att inga tecken till strid kunnat finnas i kvarnens markplan eller i källartrappan. Medan däremot i källaren fanns vissa spår som kunde tyda på strid. Inga föremål påträffades som kunde ha använts som tillhygge. Men såren i 18-åringens huvud och en träflisa i hans sår tydde på att tillhygge använts. Totalbilden av blodstänket i rummet och dess höjd över golvet talade för att offret varit i låg ställning när slagen utdelats mot honom. Men att det inte kunde uteslutas att offret stått när misshandeln började. Kroppen har varit i rörelse under misshandeln, slog experterna fast. De stämplade avtrycken på delar av offrets kläder hade till storlek och form stora likheter med sulan på faderns gummistövel. Totalbilden av blodstänken på faderns kläder talade för att denna stått till vänster om Leif när de flesta stänken uppkom. Blodstänken på ryggen och högerarmens baksida på faderns jacka talade för att handen eller ett tillhygge svingats över axeln. Obduktionen av 18-åringen visade många skador. Bland annat var näsbenet helt krossat och lungorna uppvisade förändringar som tydde på att kvävning förelegat. Okbenet var brutet och det fanns en smärre blödning i anslutning till de mjuka hjärnhinnorna. Härav kan slutsatsen dras att dödsorsaken är kvävning genom tilltäppning av andningsvägarna med blod under ett tillstånd av medvetslöshet efter misshandel, skrev obducenten i sitt protokoll. Besinningslöst raseri har gripit fadern som stående över pojkens rygg slår ett drygt tiotal slag mot huvudet. Troligen med ett lossbrutet stycke av en trappnos med vidhängande järnskoning. Fadern är bunden till brottet genom det hår som återfanns i pojkens högra hand. Falu tingsrätt fann mannen skyldig till dråp och han dömdes till psykiatrisk vård. Du har lyssnat på en podcast av Svenska mordhistorier och jag heter Sebastian Krantz. En av våra största källor i det här avsnittet är Polisen griper in. Du kan läsa mer om det här fallet samt bilder i gruppen Bilderna ifrån fallet på Facebook. Tack för att du har lyssnat. Du lyssnar på en podcast av Svenska mordhistorier. Vi tar upp mordgåtor som glömts bort och några av världens mest uppmärksammade mordfall.